Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Elvira.
Ja men hallå Stina.
Du, här utanför studion så skiner solen, det doftar jordgubbar i studion och det börjar dra sig mot semestertider.
Eller hur, jag tyckte vi behöver ha lite stämning
här, ja,
så
den
lite
kommer.
Jordgubbar, så varsågod och bara hugga in på dem.
Ja, tack snälla. Vad ska du göra i sommar?
Jag är ju väldigt attraherad av den här långsmala, fantastiska ön som ligger här utanför fastlandet, alltså Öland.
Mm.
Så vill man träffa mig så börjar man med att leta där. Och sen kommer vi säkert göra någon liten avstickare in till Kalmar och ja, det händer ju väldigt mycket här i stan med konserter och annat så att man vill ju inte missa allt det. Men fokus blir sol och bad, målarblock på allvaret och lite husfix också förstås för vår del. Och sen toppat med en ny aktivitet i sommar i form av stuguthyrning så det ska bli spännande.
Kul.
Träffa gäster och ja, se hur det ska gå.
Mm.
Vad ska du göra?
Ja, men det blir den här vanliga Sverige-turnén, Värmland, Dalarna och sen tar vi ett stopp på västkusten också. Men den största delen så är vi här i Kalmartrakten. Det känns inte som att det finns någon anledning att åka härifrån. Det är ju här allt händer liksom.
Eller hur? Så tycker jag också. Ja. Och det intrycket fick vi ju faktiskt också från Destination Kalmar när vi pratade med dem med anledning av den här veckans soliga, somriga, semestriga tema. Hållbar turism. Och man räknar med all time high, eller som Per, vår kollega, uttryckte sig, ett kosläpp att hantera.
Ja, det var rätt ordet, för turism och besöksnäring det innebär ju både stora viktiga möjligheter och intäkter, men också några tuffa utmaningar, men vi ska återkomma till det. Men vi börjar i grunden, vad är hållbar turism? Elvira? Finns det hållbara turister som bara bidrar till gott?
Ja, men det tror jag bestämt att det gör. Men vi kanske ska hålla på den frågan lite till i slutet av programmet här. Och börja i begreppet hållbar turism. Och då kan man konstatera efter att googla lite att det finns ett nätverk som heter Schysst Resande. Och de beskriver hållbar turism så här. Att det handlar om att människor och miljö ska må bra. Att turistorterna och den lokala befolkningen inte ska påverkas negativt av turismen. Och att klimatförändringarna inte drivs på genom utsläpp av växthusgaser. Mm. Mm. Så det låter ju vettigt så.
Mm.
Och jag fortsätter i Sveriges nationella strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Den är från 2021, förra året. Står det att turismen ska bidra till minskad klimatpåverkan och inte tära på natur och miljö. Fossilfria transporter, cirkulära affärsmodeller inom turismens alla delar behöver utvecklas.
Mm, okay. Som utgångspunkt då kan det vara intressant att veta att Kalmar län ligger på fjärde plats i Sverige vad gäller antalet besökare sommartid. Och det är ju bara storstäderna som är mer besökta faktiskt.
Inte så konstigt att det blir kö till bankomater och på Ölandsbron med andra ord.
Nej, eller hur? Mm.
Turism, alltså det räknar man ju gärna i antalet gästnätter och vi hade här 435 931 sådana under förra året. Mm. Snäppet bättre än förra rekordåret som var 2017 och så hade vi ju pandemin däremellan. Cirka 10% var utländska eller utrikes gäster.
Mm.
Men du var inne på det, näringen ger också stora intäkter till regionen och det finns faktiskt också en regional besöksstrategi, den är nyligen klar. Och där finns det med en rad fördelar. Landskapet i Kalmar län, unikt och varierat, skog, hav, kust, skärgård och så vidare.
Mm.
Mm. Bra geografiskt läge om man reser med bil eller tåg från storstadsregionerna.
Okay.
Mm. Kulturlivet. Och en historisk närvaro i
Absolut.
Flera stadsmiljöer får man hålla med om.
Mm.
Och så nämner de många välbesökta musik och andra evenemang.
Känner vi igen.
Mm. Mat och dryck, med liksom stor potential för att vi bor nära odlingslandskapet. Och sen slutligen professionella företagare och entreprenörer, alltså värdskap av högklass, föreningsliv som vill bidra och en lokalbefolkning som har en vana och vilja att ta emot och möta turister. Allt det där.
Ja, det är väldigt mycket positivt. Men visst finns det utmaningar också?
Det gör det, det gör det. Man nämner att regionen behöver bli en året runt destination. Inte så fokuserad på bara vissa säsonger. Att kunden vill ha mer individanpassning och digitala lösningar. Och så är det ju transporterna igen som behöver utvecklas till hållbara.
Ständigt dessa transporter.
Yes.
Mm. Jo, men jag kan tänka mig det. Att man liksom vill kunna testa sin destination innan man kommer på plats då, och läsa vad andra tycker och ja, scrolla och välja bland olika alternativ och vad som finns att göra här. Mm. Det talas ju också om att man med hjälp av AI ska kunna förstärka positiva upplevelser och genom VR till och med ersätta vissa fysiska resor och upplevelser med digitala.
Ja, där kommer det nog hända riktigt mycket de närmaste åren skulle jag tro.
Mm.
Ja. Men det är mycket också för besöksnäringens företag att ta till sig allt det här, liksom den nya tekniken.
Verkligen.
Ja. Och på tal om det då så ska vi ju berätta om några företag som ligger i lite framkant som vi har pratat med.
Ja, vi börjar med Vikegårds camping på Öland. Och det var ju du som hade hört att de ligger långt framme och det visade sig stämma när jag pratade med dem.
Mm.
Och de säger ju själva att campingen det är en form av lyxkonsumtion och de vill inte bidra till ökade koldioxidutsläpp genom sin verksamhet. Så därför är deras målsättning att bli Sveriges första klimatneutrala camping, vilket de menar är fullt möjligt. Utmaningen är istället, menar de, att nå dit utan att göra av med för mycket energi.
Häftig ansats tycker jag att de har där. Mm. Vad har de gjort rent konkret för att nå dit då?
Ja, men källsorteringen är ju en sak. De ger gästerna verktygen direkt när de checkar in och då får man en kompostbehållare och hinkar av olika slag till papper, plast och metall och så vidare.
Jaha, häftigt. Ja. Vad tycker gästerna om det?
Nej, men jag frågade det och det är inga konstigheter tydligen, utan gästerna är ju vana att sortera hemma, så varför ska man sluta med det när man är på semester? Det enda som de inte kan ta med, det är blöjor och hundbajspåsar då.
Mm, okej, det är ju ingen som vill ha precis. Mm. Okej, vad mer då? Vad gör de mer?
Ja, men vattnet pratade vi mycket om. Det är ju en ständigt aktuell fråga på Öland.
Ja.
De har ju ett eget reningsverk då som avsaltar havsvattnet, men eftersom det är en väldigt energikrävande process så fokuserar de på att bara låta de här 5% som blir till dricksvattnet. Det är bara det som går igenom hela avsaltningsprocessen.
Mm-hmm.
Men vattnet till toaletter och duschar, det lägger de bokstavligt talat inte lika mycket energi på, eftersom man inte behöver spola och duscha med dricksvatten då. Och då räcker det med en enklare process där.
Mm. Så tänker man ju att vi borde tänka i samhället i stort faktiskt. Ja. Att vi ska skilja lite på vad som är dricksvatten och vanligt vatten. Annat vatten. Men sen har de här också utnyttjat att man ligger på solen och vindarnas ö.
Eller? Ja, det har de. Den här solcellsanläggningen, den försörjer ju en stor del av energibehovet. Och nästa projekt som de berättade om, det är att de ska försöka få till små vindkraftverk då, i flaggstångsstorlek ungefär.
Mm-hmm. Ja. Vi önskar dem lycka till.
Ja.
Kom ni in på den sociala hållbarheten också, eller?
Ja, vi gjorde det. Vi började prata om vilket homogent släkte kamparna är, men att förra sommaren så dök det upp en ny grupp gäster faktiskt.
Mm-hmm.
Kan du tänka dig vilka det var?
Mm, nej.
Nej. Nej, men det var liksom familjer med utländsk bakgrund som på grund av pandemin kanske inte kunde åka och hälsa på
just
släktingar
det,
i
såklart.
De länder de ursprungligen kom ifrån då. Utan de fick, precis som vi andra, hitta på nya sätt att semestra på i Sverige.
Mm, intressant, ja. Mm, för jag tänker camping, det måste ju vara något av det svenskaste som finns. Det kanske inte är helt enkelt att komma in där med nya vanor eller beteenden. Utan man behöver förväntas uppträda på ett visst sätt, eller?
Precis, det var ju det de sa då. Så här pratar ju Vikegård om vilken potential det finns i att låta människor med olika bakgrund mötas på campingen och att det skulle behövas en flagga för att välkomna den här gruppen och visa upp det då istället, eller som ett komplement kanske till Pride-flaggan som de menar att de får lite oförtjänt mycket uppmärksamhet för. De började flagga med den för 10 år sedan ungefär. Ja. Och den är ju så självklar menar de. Men att bjuda in personer med utländsk bakgrund och känna sig välkomna och accepterade. Och det, där finns det mer att jobba på.
Mm. Ja, men spännande företag och spännande människor som driver det. Ju.
Mm. Mm.
Ja, men du, det blir också lite spännande att se om de här, den nya gruppen återvänder till campingarna nu i sommar då, när de faktiskt egentligen skulle kunna resa någon annanstans.
Mm.
Lite annat spännande är ju också att Vikegårds är ett exempel på det som vi ska lyfta härnäst, nämligen well-being tourism eller turism. Är det något som du har koll på?
Inte helt faktiskt, så du får gärna berätta lite mer.
Okej, tillåt mig att skingra osäkerhetsmolnen, Stina, på detta område. Och då har jag tagit hjälp av Johanna Kornen. Hon jobbar på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen här i Kalmar. Hon har jobbat ungefär 3 år med ett projekt som handlar om det här well-being eller välmående. Och gemensamt för de företag då som de har lockat till det här projektet, det är att de har hållbarheten i grunden, alltså den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Men det de också gör är att de lägger på ett koncept med välbefinnande. Mm-hmm. För sinnet, för kroppen och för själen. Och det gäller också för både den turisten som kommer på besök, för världen, alltså världen utan L. Och för samhället och omgivningen, miljön där den här verksamheten finns. Så Johanna, hon beskrev det som en hållbar turism 2.0. En turism som inte bara handlar om att ta, utan att konsumera liksom, utan också handlar om att ge någonting tillbaka.
Det låter ju väldigt sympatiskt. Du får fortsätta berätta vad det kan vara för något.
Ja, jag ska göra lite mer konkret genom några exempel här då. Vad sägs om naturvandringar, salamanderspaningar, fårsafari, skogsbad, Islands hästridning, retreats, yoga, mindfulness-aktiviteter av olika slag, utomhusspa, gott värdskap, närproducerad ekologisk mat, utrymme för vila och återhämtning, mötesplatser och så vidare. Och så vidare. Vad tänker du?
Jag tror att det låter väldigt tilltalande i mångas öron.
Mm, verkligen. Jag känner liksom själv där hur bara axlarna ramlar ner och sinnena fröjdas. Man tänker på att det där skulle många behöva. Och det här då är ett projektsamarbete mellan flera länder i Östersjön, där Kalmar län är en projektpartner. Så man behöver inte bara hålla sig i lokalområdet här, men man ska ju såklart resa med så hållbart som möjligt, miljösmart färdmedel som möjligt. Men en sak som jag tyckte var extra intressant med det hon berättade är att de här företagarna, de har ofta med sig något, ja, men man kan kalla det typ jobbigt i bagaget. Alltså antingen har de levt själva i någon form av turbulent miljö, eller så har de varit stressade själva och mått dåligt av det och insett att det är någonting som måste göras, någonting annat. Och ja, det har då lett till att nu är de med på det här, well-being, och de gör alla någonting lite extra, något som bidrar med välbefinnande, men som inte alltid är så självklart lätt att beskriva eller liksom sätta fingret på vad det är som gör det här extra.
Ja, men vad intressant att vända sina jobbiga erfarenheter till något sånt här positivt då.
Ja, precis så. Och sen också tänk mig på att för att undvika att det här blir någon form av greenwashing eller liksom att det hamnar på ett teoretiskt plan eller önsketänkande så. Så de här företagen som ingår i det här projektet och vill vara med i marknadsföringen genom det, de genomgår någon för ett slags självutvärderingstest för att se hur väl de ligger i linje med det här konceptet. Alltså viljan är ju viktig såklart, men man ska ju också ha gjort en del saker. Och då blir man ju godkänd om man klarar 70% tror jag av frågorna. Och sen är det vissa obligatoriska hållbarhetsfrågor då som man måste fixa.
Som när man tar körkort då, körkortsprovet.
Ja, precis, precis. Och sen så finns det dessutom en ratingfunktion, en sån där som man kan ge omdömen som gästerna använder. Mm. Så har man förskönat sanningen för mycket, då kan det ju bli ganska jobbiga gästbetyg. Det vill man ju inte ha.
Nej.
Mm. Så sen kan man, nästa fråga man kan ställa sig då, man nu tänker att det här är företag som kvalar in här, det är ju också det. Är det intressant liksom? Vad tycker folk, besökare? Är det viktigt med hållbarhet på semestern?
Är det det?
Svår fråga, men det finns vi har hittat en undersökning. Den heter Resa i Sverige. Och där är det över 7300 svenskar över 18 år som har fått frågor. Och det här var en undersökning från i september 2021. Och då svarade 63% att de tycker det är viktigt att tänka klimatsmart vid val av resa.
Mm.
Mm. Och det var också viktigare för de yngre av de svarande, det här med klimatsmartheten.
Mm.
Fast skillnaden mellan åldersgrupperna var inte jättestor. Men ja, så att visst finns det ett intresse,
ja,
helt klart.
Mm. Mm.
Men du, nu Stina, är det väl dags för oss att fokusera på vår grunddestination här, kopplat till hållbarhet, Kalmar.
Ja.
Ja. Och här har vi pratat med turistchefen och evenemangschefen i Kalmar kommun. Och vi vill gärna uppmärksamma Kalmar kommuns policy för hållbara event.
Ja, en sån finns ju sedan några år för att hjälpa arrangörer då som vill genomföra ett hållbart event. Och den skickas ut till alla som vill genomföra ett större event i Kalmar kommun. Den är ganska bra, eller hur?
Ja, men alltså den är ju både ambitiös och bra, men kanske inte helt enkel att leva upp till. För när du och jag tittade på den och vi räknade där så var det 46 olika checkpunkter som, på förslag. Och sen gjorde vi en ovetenskaplig men ändå hyfsat seriös snabb granskning av de här punkterna. Vi kan nämna här då att här finns allt från att vi ska ha nolltolerans mot mutor och korruption till att vi bara ska servera kranvatten och så allt däremellan. 46 punkter. Och då bedömde vi ju att de flesta ändå var ju lätta att genomföra om man faktiskt har bestämt sig. Men 15 punkter noterade vi som svåra. Alltså, vad är det? Vad innebär det att välja en miljöanpassad plats? Eller hur ser en ekologiskt och socialt hållbar medalj ut? Väldigt intressant. Mm. Eller ett eget pantsystem för plastglas. Det är ju inte heller något som gör sig självt.
Nej.
Bra idé, men...
Nej, det finns några svåra nötter att knäcka, helt klart. Men vi kan ju kolla upp hur det har gått hittills då. Om vi tar stadsfesten som exempel. För senaste gången det arrangerades då, det var i 2019 innan pandemin. Då hade ju några hållbarhetsdetektiver fått i uppdrag att nosa upp framgångsfaktorer, utmaningar och förbättringsmöjligheter inom ett antal områden då. Och jag tänkte att vi ska ta några exempel på vad de hittade när de var ute och spanade.
Ja, det gör vi. Och vi börjar med energi och transporter. För det, vi sa ju det, transporterna igen. Det är som väntat den största miljöutmaningen även för ett sånt här stort evenemang. Så hur kan behovet av fossildrivna transporter minskas? De här kontrollanterna, de noterade att det görs en del bra saker. Som till exempel att det sätts in extra bussar i kollektivtrafiken under stadsfesten.
Mm.
Och att all produktion och material hyrs från lokala företag. Då blir det ju inte så långa transporter. Men sen hade de också några nya idéer. Till exempel att skapa ett system för samåkning för besökare från närliggande kommuner.
Ja, men den är bra. Mm. Det tänker jag att det borde finnas ett intresse
ja,
för.
Ja, det tror jag också.
Men om vi tittar på inköp och återvinning då, så uppfattas stadsfesten generellt som ett rent evenemang. Och det är ju jättekul. Men även här finns det saker som kan bli bättre. Och de här detektiverna då, de föreslår att stadsfesten bör använda sig mer av den yngre publikens engagemang för att få till en mer hållbar stadsfest. För de yngre vill gärna se mer och bättre återvinning och att det ställs högre krav på försäljarna.
Mm.
Och det var till och med besökare som önskade en hållbarhetsvägledning för hur man kan vara en medveten besökare och konsument under stadsfesten.
Det är roligt för det där känner vi ju igen överlag att det är de yngre som tar täten.
Ja, eller hur?
Mm. Ja. Nej, men vi rullar vidare. Vi kollar på hur stadsfesten jobbar med säkerhet, trygghet och hälsa. För det har vi ju också frågat eller kollat upp, eller hur?
Ja, också viktiga hållbarhetsfrågor. Där jobbar ju Destination Kalmar tätt ihop med socialförvaltningen, polisen, ordningsvakter och kommunens trygghets- och larmcentral.
Mm.
Och det här gedigna arbetet är något som detektiverna lyfter fram som en framgångsfaktor som ger resultat.
Ja.
Och enligt Destination Kalmar så brukar stadsfesten vara ett lugnt evenemang trots att det är så väldigt mycket folk i rörelse då. De här arrangörerna, de är också bra på att använda storbildsskärmarna till att lyfta fram information, till exempel om vad man kan vända sig om man känner sig otrygg. Och det kan man göra ännu mer enligt de här detektiverna då. Alltså mer information och fler budskap på de här stora skärmarna som många tittar på.
Mm. Ja, vi får väl utvärdera det efter årets variantversion av stadsfesten. Mm. Mm. Till sist så har vi ju kollat på hur bra betyg stadsfesten fick när det gäller jämställdhet, mångfald och inflytande. Och då var det ju en del som var bra även där. Det var bra att det finns, eller fanns då 2019, en mångfald bland funktionärerna när det gällde nationalitet, kön och ålder, noterade de. Och det var också bra att stadsfesten erbjöd många olika aktiviteter för olika intressen och olika åldrar. Mm. Men det finns fortfarande grupper som är svåra, extra svåra att nå. Alltså de som sitter hemma och inte med på den här festen eller andra sådana liknande event. Och detektiverna här tyckte att personer med utländsk bakgrund var underrepresenterade även i publikhavet. Mm. Så det måste ju arrangörerna Kalmar kommun fundera på varför det är så. Vad som behöver göras för att vi ska nå dem också.
Ja, det är ju inget som är nytt för stadsfesten då tyvärr. Utan här behöver vi bli bättre helt enkelt.
Mm. Och på tal om bättre, vad kan Stina vara bättre i en stad som Kalmar än att besöka Kalmar slott? Tada! Det ståtligaste och i mitt tycke den vackraste byggnaden i staden.
Eller hur? Jag håller med.
Ja, och det finns det faktiskt andra som gör också. För jag kommer ihåg för några år sedan så var det var CNN tror jag som listade världens vackraste slott. Och då, då fanns faktiskt Kalmar slott med där som ett av de 21 vackraste slotten i hela världen. Ja. Ja. Men hur som helst så har det ju funnits ett slott här sedan 1100-talet. Men det fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1500-talet.
Mm. Mm. Ja, det är verkligen jättefint. Det är något jag alltid visar upp när vi får besök från utifrån. Så
att säga. Man kan inte undgå att bli imponerad. Mm. Men faktum är att på 1600-talet då var inte slottet så där väldigt tjusigt för det började förfalla då. Men, ja. Och det var inte förrän i mitten på 1800-talet som man började renovera. Och sen dess hålls det tack och lov i fint skick nu då. Men också en byggnad som är snart 1000 år gammal, den behöver ju moderniseras och hållbarhetsanpassas för att nå dagens moderna besöksgrupper och så. Och det är ju något vi vill berätta lite om. Så vi har fått veta här att man har ju jobbat dels med sådana klassiska saker som vattenförbrukningen. Den har till exempel minskat 75% om man jämför med mitten på 90-talet. Då. Mm. Att det finns fjärrvärme till vissa delar av slottet och att restaurangen där jobbar med ekologiska varor från Solmacka gård. Så grönsaker, ägg och vissa mejeriprodukter också.
Ja, vi var ju där och åt en underbar rotselleri här om veckan. Den kan jag verkligen rekommendera.
Det var det. Den var högklassig. Riktigt bra. Mm. Och dessutom har de ekologisk glass. Mm. Ett nödvändigt inslag på sommarmenyn, eller hur? Mm. Ja. Men visste du Stina att de också erbjuder sådana här bärselar till de som har med sig barnvagn? För man kan inte ta med sig barnvagn in överallt på slottet. Så då kan man låna en sån. Så det är ju smart och bra service.
Nej, det känner jag inte till. Men jag vet att de för några år sedan installerade en hiss så att man kan nå vissa delar av slottet även med rullstol. Då.
Ja, men det är ju bra. Och sen har de lagt sten istället för grus på borggården. Det underlättar ju också om man kommer med någonting som har hjul. Och sen så påpekade slottschefen Meg, som vi pratade med lite kort, att det handlar ju inte bara om att människor ska kunna ta sig in i slottet utan man måste ju också kunna komma ut snabbt till exempel i händelse av brand eller någonting annat sånt, ett hot. Så tillgänglighet är ju en stor utmaning för en tusenåring. Men på samma tema tillgänglighet så erbjuder Kalmar slott faktiskt också sommarguidning på teckenspråk.
Jaha,
så det var kul.
Mm. Men du, vet vi något om hur de tänker framåt då? Vad är nästa steg för Kalmar slott?
Ja, alltså man vill fortsätta med att jobba med uppvärmningen av slottet och så vill man ju ta ett större grepp om slottsbutiken, jobba med leverantörer och så vidare. Så inköp helt enkelt.
Mm. Då får vi önska Kalmar slott lycka till med det. Mm. Och så är det kanske dags att avrunda på jammet för idag.
Ja, det är det. Men vänta nu här lite. Vi kan nästan på att glömma vårt grönsköna tips.
Grönt och skönt tips.
Och det grönsköna tipset idag, det måste bli den här hemsidan för de här wellbeing-företagen som finns här. Tänk på de där orden jag listade med allt det där som fick axlarna att sjunka. Och sen går man in på en inte jätteenkel adress, men i alla fall wellbeingtourism.com/sv, om man vill få den på svenska, /discover-places. Ja, man får nog googla sig lite där, men kommer man dit så hittar man någonting intressant i alla fall.
Ja, och jag skulle vilja tipsa om de här knallrosa boxarna som kommunen ställde ut på Skälby och i Långviken för ett par veckor sedan.
Mm. De kan man ju inte missa, men vad är det för något?
Ja, men det är såna här aktivitetsboxar som innehåller en massa olika lek- och fritidsutrustning för utomhusbruk då. Mm. Och det kan vara kubb, bollar, det är paddelrack, yogamattor, frisbee, ja, väldigt mycket. Och det, för en billig penning då så kan man hyra de här grejerna och då laddar man ner en app som heter Piffel.
Ah, det är mycket fiffigt. Mm. Mm. Och bra exempel på delningsekonomi även det. Att man delar på saker så att vi kan begränsa nyinköp och öka användningsgraden på varje produkt. Så väldigt resurssmart. Bra. Mm. Och dessutom så uppmuntrar det ju till spontan motion och social samvaro och sådär. Bara vinst... effekter.
Ut och piffla.
Ja, ut och piffla. Och nej, men du, så kanske vi ska avsluta ändå med att berätta om ytterligare en lokal satsning som kopplar miljö och hälsa just. För i sommar så har Kalmar kommun också satt upp de här fimpomaterna. Och det är ju speciella papperskorgar för cigarettfimpar för att undvika att de hamnar på backen.
Ja, för det känner ju många till att det är ju fimpar som är det vanligaste skräpet i vår miljö, tyvärr.
Mm, och ganska otrevligt. Men i alla fall, 3 sådana här fimpomater till Kalmarsundsparken och Lamtorget. Och dessutom så ska vi dela ut fimppåsar. Det är en slags liten påse som man fimpar i den här istället för backen då. Så samlar man upp liksom sina fimpar så tar man dem med sig. Så 500 sådana här påsar delar vi ut gratis i sommar. Och sen ska vi mäta skräp både innan, under den här insatsen och efter den för att se vad det har för effekt. Så... ja, kanske vi kan prata om och redovisa till i hösten.
Ja, det kan vi göra. Mm. Men du, nu återkommer jag till den här frågan som vi började med då. Finns det en turist som bara bidrar positivt? Och hur skulle den semesterplaneringen se ut i så fall, Elvira?
Ja, det är nästan för svårt att svara på, men jag gör ett försök. Och om man då strävar efter det här som jag... tänker på nu, är ju var på en plats som du kan ta dig till utan fossila drivmedel. Fokusera på mentala upplevelser som inte kräver så stora mängder ändliga råvaror. Ät lokalproducerad kost som är så giftfri och hälsosam som möjligt. Och men vad mer? Lämna liksom så lite oschyssta spår efter dig som möjligt. Sopsortera. Gynna gärna lokala året runt företagare som gör bra saker. Alltså då har den här turisten kommit en bra bit på vägen mot destinationen hållbar turist. Och sen hitta gärna någon att dela det här nöjet med. Delad glädje, dubbel glädje.
Mm. Mm. Och för den som vill räkna ut sin semesters klimatpåverkan, då kan vi tipsa om klimatsmartsemester.se. Den bygger på data som forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har tagit fram. Och där kan man klimatberäkna resa utifrån valfri start- och slutdestination och sen vilket färdsätt man väljer och typ av boende. Och även aktiviteter faktiskt. Så in och kolla där.
Mm, då får du räkna på din Dalarna-resa där då.
Det får jag göra.
Ja.
Det blir en bra avslutning och nu är det väl dags att packa strandkassan kanske med badlakan och solhatt och solkräm.
Ja, men precis. Och du, när du nu nämner det här badlakanet, vad säger Stina om att vi ska låta ut ett sånt från Ekopodden?
Ja, men det tycker jag låter bra. Vad ska man göra för något då för att vinna ett sånt?
Ett mejl till oss om din mest hållbara semesterstund. Kan det vara något?
Det låter bra. Ja. Då mejlar man oss på ekopodden@kalmar.se. Då önskar vi våra lyssnare en fin sommar och välkomna åter i höst.
Och så skålar vi lite här med varsin jordgubbe, Stina, och hugger vi in på dem. Så att vi. Känner vi att sommaren är här.
Ja.
Så, skål!
Hej! Hej!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.